ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، vi ska idag tala om de olika sakerna som bryter fastan. Vad de lärde har nämnt för olika saker som bryter fastan. Det första utav de sakerna som bryter fastan är att man äter någonting. Och att äta någonting, dess definition är att man får in någonting i magen genom munnen. Får in genom någonting man äter, genom, in i magen genom munnen. Och det spelar ingen roll om den här saken man äter är någonting som är skadligt eller inte skadligt. Någonting som är förbjudet eller inte förbjudet. Så länge det är någonting man äter som man får in genom munnen och det kommer in i magen, så räknas det som någonting som bryter fastan. Den andra saken som bryter fastan är att man dricker någonting. Och det är även samma sak där. Att det innefattar det som är nyttigt och det som är skadligt och det som är förbjudet och det som är tillåtet. Och det innefattar alla de sakerna. Och det spelar ingen roll om det är lite eller mycket. Vi kommer tala senare vad skillnaden om en person gör det avsiktligt eller inte avsiktligt. Men det här är att om en person gör det avsiktligt, alltså avsiktligt äter eller dricker vare sig det är lite eller mycket, och får in det här som man har ätit in i magen, så räknas det som, så har man brutit fastan. Och bland de sakerna som är liknande att äta och dricka är att man använder sig av olika sprutor eller dropp eller liknande som man får näring utav. Det här bryter också fastan. Så sprutor till exempel, någon så här energisprutor eller vet inte, anabol eller vad man använder sig för. Genom att använda sig av sprutor som man får näring utav. Det här bryter fastan. Och samma sak gäller dropp. Alla de sakerna som man får in näring i kroppen utav räknas som att man har brutit fastan. Så först av att äta och dricka. Och det som räknas bland det, att få in näring genom dropp eller energisprutor. Den tredje saken som bryter fastan är att man för in saker i halsen genom näsan. Till exempel att man får in vatten. Man avsiktligt tar in vatten genom näsan så att det kommer in i halsen när man får in det. Det här bryter också en persons fasta. Beviset för det, beviset för att man inte får äta och dricka, att Allah azza wa jalla säger och kolor slabo hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr, att ät och drick fram tills att gryningen kommer in. Som Allah azza wa jalla säger, att man får äta och dricka fram tills gryningen kommer in, och då får man inte äta och dricka. Det är beviset, det är klart och tydligt vers i Koranen. Gällande den här saken att man inte får ta in det genom näsan, för det räknas inte som att äta och dricka om man får in någonting genom näsan. Det är en hadith som finns i, som är utav, berättad utav Laqit ibn Sabra, som är berättad utav Abu Dawud och ibn Hibban och ibn Khuzaymah, så att den är autentisk, är att profeten sallallahu alaihi wasallam sa till honom att när man gör wudu, att när man tar in vatten i näsan, som man säger, det ska kallas för istinshaq, att man ska ta in det väldigt långt in. Att när man gör det, man ska inte bara få lite vid nästoppen, utan man ska verkligen få in vatten i näsan. Kanske inte så att det når in till halsen, men man ska få in det i alla fall in i näsan. Profeten säger så här, gör det, för in det långt, förutom om ni fastar. Så det här tyder på att man inte ska göra det för man fastar, av vilken anledning? För att om man gör det när man fastar, så kommer man få in vatten in i halsen, och det här är någonting som bryter fastan. Så han är att profeten sallallahu alaihi wasallam sa det här, att man ska, när man gör wudu, att man ska få in vatten djupt in i näsan förutom man fastar, tyder på att om man får in vatten eller liknande genom näsan, så är det någonting som bryter fastan. Så det här är den tredje saken. Att föra in saker i halsen genom näsan. Den fjärde saken som bryter en persons fasta, eller som de lärda har skilt sig om, men den här boken som vi går igenom, Zad al-Mustaqna, som Musa al-Hajjawi har skrivit, så nämner de att bland de sakerna som får en persons fasta att brytas är om man för in medicin genom ens bakdel. För in medicin genom ens bakdel är någonting som enligt Hanbali-lagskolan bryter fastan. Men Sheikh Ibn Uthaymeen nämner att det här, säger att det här är ingenting som bryter fastan. Och den som har nämnt det här innan honom är Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. För att det finns inga klara och tydliga bevis som tyder på att om man skulle föra in någonting genom ens bakdel, att det här är någonting som skulle bryta ens fasta. Och det som du har kommit bevisen för i Koranen, det är att om man skulle äta eller dricka. Och det finns ingenstans Någon skulle kunna säga att man äter och dricker genom ens bakdel. Och det är varken i någon tradition att man säger det, eller språket tyder inte på det på något sätt. Så det finns inget bevis att det här är någonting som bryter ens fasta. Och en annan viktig grej som man måste gå tillbaka till, det är en qaida, en så här grundregel som vi har talat om förut, att det finns vissa grundregler som man går tillbaka till när man ska se vilka som är den korrekta åsikten. Och en av de här grundreglerna är att grunden är att saker och ting inte bryter ens fasta förutom det finns klara och tydliga bevis som tyder på att det gör det. Grunden är att saker och ting, om en person säger, bryter det fasta om jag skakar hand med en person? Så när grunden är att saker och ting inte bryter fasta förrän det har kommit ett bevis att det här bryter fastan. En person säger, bryter det fasta att titta på tv? Nej, grunden är att det inte bryter fastan förrän det har kommit ett bevis som säger det. Så en person kan inte säga, si och så bryter fastan förrän han har kommit med bevis som tyder på att det här bryter fastan. Och det ska vara ett klart och tydligt bevis. Då kanske namn. Så att det här är en viktig grej som man ska gå tillbaka till. Och det är flera saker som vissa av de olika lagskolorna, Hanbali lagskolan eller Shafi lagskolan eller Maliki lagskolan eller Hanefi lagskolan, säger att de bryter fastan. Men det finns inga klara och tydliga bevis för det. Så om man ska säga att saker och ting bryter ens fasta, så måste man ha klara och tydliga bevis från Koranen och Sunnan som tyder på att det gör det. Annars kan man inte säga att det här är någonting som bryter fasta. Och samma sak gäller då även som författaren då nämner, alltså Musa al-Hajawi som är från Hanbali lagskolan nämner, att om man använder sig av kahl, som ni känner till, att man lägger det under ögonen så här. Om man använder sig av det, så säger han att det här kan komma in liksom i ögonen så att det kommer ner i halsen och så vidare. Och det här också säger Sheikh Ibn Uthaymeen, och den som har sagt det här innan honom från Hanbali lagskolan är Ibn Taymiyyah, att det här är inte någonting som bryter fastan, för det räknas inte som man har ätit eller druckit. Det här räknas inte, man äter inte och dricker inte med ögonen. Och man äter inte och dricker inte med sin bakdel. Så det här som har nämnts i Hanbali lagskolan och andra lagskolor, att till exempel kahl, att använda sig av kahl bryter ens fasta. Eller att använda sig utan medicin genom bakdelen är någonting som bryter ens fasta. Det här är inte någonting som är korrekt. För att det här inte räknas inte som mat och dryck. Och det de säger att så länge någonting kommer in i kroppen, som, från vilket håll den kommer, så räknas det som du bryter fastan. Men det finns inget bevis som tyder på det, utan bevisen som finns i Koranen och bevisen som finns i Sunnan är att man inte får äta och dricka. Så att säga att de här sakerna bryter fastan är ingenting som är korrekt. Och därav kan man också säga att ögondroppar inte bryter fastan. För ögondroppar är samma sak som kahl. Vissa personer får problem med ögonen och de måste använda sig av ögondroppar under Ramadan. Så en person säger ögondroppar, det bryter din fasta. Sen vad är ditt bevis för det? Det här är inte att man har ätit och druckit. Att använda sig av ögondroppar, eller vissa personer har linser eller liknande, måste använda sig av någonting som stoppar ögonen. Även om det här på något sätt skulle komma in i halsen eller någonting, så är det inte någonting som har brutit personens fasta. Författaren, Musa al-Hajawi, till boken Zad al-Mustaqna, nämner att bland de sakerna som bryter en persons fasta också är att vad som helst som än kommer in i magen, en person skulle ha någon öppning till magen eller liknande. Om han skulle föra in någonting i magen, så anser de att det här är någonting som bryter ens fasta. Okay. Eller att man på något sätt skulle få in en slang i halsen eller någonting, eller slang in i kroppen. Sheikh Ibn Uthaymeen säger att enda gången det här skulle kunna bryta fastan är om en person inte kan äta på något sätt genom munnen och han kan bara använda sig utav någon sorts slang för att få in mat i kroppen och så vidare. Så att det här skulle då räknas som att det bryter en persons fasta. Men den person som gör det, han är inte frisk oftast, utan man är sjuk om man skulle göra sån här sak. Så en person som är sjuk får ju bryta fastan och måste ta igen det därefter. Och en person inte kan få in mat i magen förutom genom en slang eller liknande, så är det nog antagligen bättre för den personen att inte fasta, för att man måste vara så pass sjuk så att man kommer till den här situationen. Namn. Så att det som sagt man alltid går tillbaka till är bevisen, och bevisen tyder på mat och dryck och tyder på att man även skulle få in någonting genom näsan, som den här hadithen som Laqit ibn Sabra berättade att profeten sallallahu alaihi wasallam sa gällande wudu. En av de sakerna som bryter ens fasta är att avsiktligt spy. Att avsiktligt få ut spya är någonting som bryter en persons fasta. Det spelar ingen roll om när man spyr, om det kommer bara lite spya eller mycket spya. Så länge det kommer från magen. För vissa personer kan få som harklingar från halsen eller någonting och få upp någonting. Det kommer inte, det är inte spya från magen, utan det är någonting som slem från halsen. Om man får upp det här så räknas inte som det är någonting som blir deras fasta. Att få mycket slem från halsen. Det är spya som kommer från magen. Om man avsiktligt får ut det så bryter det en persons fasta. Beviset för det är en hadith berättad av Abu Huraira. Som bland annat finns i Musnad Imam Ahmad och i Tirmidhi. Och flera av de lärda har sagt att den är autentisk. Som Ibn Hibban och Hakim ibn Khuzaymah. Så att den här är autentisk. Att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att den som avsiktligt spyr ska ta igen fastan. Och den som råkar spy behöver inte ta igen fastan. Så det skiljer sig. Om en person råkar spy. En person känner sig dålig i magen och spyr upp någonting. Det här bryter inte fastan. Eller liknande händer. Men om en person avsiktligt får fram spya, så bryter det personens fasta. Och att avsiktligt få fram spya, hur kan det här ske? Hur kan man avsiktligt få fram spya? Stoppa fingrarna i halsen. Sheikh Ibn Taymiyyah säger att det finns flera sätt man kan göra det. Att avsiktligt lukta på någonting så luktar väldigt illa. Så man börjar spy ut av det. Man vill få fram spya, man säger nej, jag stoppar inte in fingrarna i halsen. Det är lukta på någonting och så spy ut av det. Att avsiktligt göra det, säger Sheikh Ibn Taymiyyah, att det bryter fastan. Att avsiktligt, vissa personer är väldigt känsliga, så fort de hör någonting så kanske de spyr ut av att se det. Eller de ser någonting så spyr de ut av att se det. Så jag inte missa, om man avsiktligt gör det här och man vet att man spyr, så är det någonting som räknas att man har fått upp spyan avsiktligt. Samma sak, vissa personer kan genom att de masserar magen eller trycker på magen eller håller på, så vidare, så får de upp spya också. Det här också, om man gör det här avsiktligt, så är det någonting som får en person att spy. Och då har man brutit sin fasta. Och så som bröderna nämnde, att man stoppar in sina fingrar i halsen eller stoppar in någonting i halsen så att man spyr, så är det här också att man har gjort det avsiktligt. Och alla de här sakerna får en persons fasta att avbryta, som måste ta igen den här dagen som man har gjort. Och det är förbjudet att avsiktligt bryta ens fasta under Ramadan. Det finns vissa lärare som säger att det inte bryter ens fasta om man spyr. Antingen att de inte känner till hadithen, eller att de säger att hadithen inte är svag, vilket den inte är, den är autentisk. Och de säger att det finns en qaida, som säger att det finns vissa grundprinciper. Men de har använt sig av en grundprincip, en grundqaida, en grundregel, som inte är korrekt, som det inte finns bevis för. De säger att det som bryter en persons fasta är saker och ting som kommer in i kroppen. Och det som bryter en persons wudu är det som kommer ut ur kroppen. De säger att det här är en grundregel som man går efter. Det enda som bryter en persons wudu är till exempel att om man får avföring eller man får kiss eller liknande. Det här är det som bryter en persons wudu, renlighet. Och det som bryter en persons fasta, det är det som kommer in i kroppen, mat eller dryck eller liknande. Så Sheikh Ibn Taymiyyah säger, vad är beviset för den här grundprincipen? Hur kan ni använda utav den här grundprincipen, grundregeln, som går emot det här beviset som att profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att den som avsiktligt spyr bryter fastan? Och vi kan säga också att det finns saker och ting som tyder på att den här grundregeln som ni använder utav är okorrekt. Till exempel, en person som äter kamelkött bryter ju ens wudu. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt att den som äter kamelkött bryter en persons wudu. Och då har det kommit in någonting och det har brutit en persons wudu. Och på samma sätt, den personen som får en avsiktlig utlösning bryter en persons fasta. Och det är någonting som har kommit ut ur personen. Så att säga att det här, man säger nej, jag ska inte gå efter den här diten. Det finns en grundregel som vi går efter. Att det är bara saker och ting som kommer in i kroppen som bryter fasta. Och bara saker som kommer ut ur kroppen är det som bryter ens wudu. Det här är inte en korrekt grundregel som de går efter. Och vi går istället efter bevisen. Och i det här fallet är hadithen berättad av Abu Huraira som finns i Muslim Imam Ahmed och Tirmidhi, att profeten sallallahu alaihi wasallam säger att den som avsiktligt spyr bryter fastan, och den som råkar spy bryter inte fastan. Bland de sakerna som också bryter en persons fasta är att man avsiktligt får utlösning genom att till exempel onanera. På vilket sätt det än sker, att man får det, så länge man får utlösning så räknas det som att man har brutit sin fasta. Och det här är åsikten av Abu Hanifa och Malik och Shafi och Ahmed, de fyra imamerna Så ni kanske kommer ihåg lektionen som hade förra året, så pratade de om fyra imamerna, fyra från de stora rättsskolorna. Alla de säger att det här är någonting som bryter en persons fasta. Och de enda som skiljer sig från den här saken, att det inte bryter fastan om man slår honom ner eller liknande, att få utlösning avsiktligt, är zahiriya, de som vi pratade om förra året. Pratade om att det finns vissa personer som bara går efter de uppenbara bevisen. Och de går inte efter, förstår visdomen i bevisen och går inte efter analogi, qiyas. De säger, det finns ingen klart och tydlig bevis som säger att en person, om man slår avsiktligt, får utlösning, att det här är någonting som bryter en persons fasta. Utan bevisen tyder på att en person som har samlag, att det här är det som bryter fastan. Sheikh Al-Uthaymeen säger att man kan besvara det här på med två olika former utav bevis. Det ena är den här hadithen som kallas för hadith Qudsi. Hadith Qudsi, det är när det är hadith att profeten Hassan säger att Allah Azza wa Jalla har sagt någonting. Det är inte Koran, men profeten Hassan säger att Allah Azza wa Jalla har sagt någonting. Det kallas för hadith Qudsi. Och en av dem som ni säkert känner till, belöningen för att fasta, att Allah Azza wa Jalla säger om den fastande att han lämnar mat, dryck och sina sexuella begär för min skull. Okej? Att han lämnar mat och dryck och sina sexuella begär för min skull. Och bland de sakerna som räknas som sexuella begär är att en person avsiktligt får utlösning genom onanering eller liknande. Så det här är ett bevis för att det här är någonting som bryter fastan. Och även att man kan använda sig utav analogi, qiyas, att på samma sätt som att man spyr avsiktligt, avbryter en persons fasta, nollställer en persons fasta, så samma sak gäller att avsiktligt få utlösning. Så båda de sakerna bryter en persons fasta. Det här om man gör det själv. En annan sak som får en persons fasta att avbrytas är att om man har förspel med sin fru och därav får utlösning av det, genom att man till exempel rör sin fru eller att man kysser henne eller liknande. Det som kan få ens persons sexuella lust att komma igång, så man får utlösning. Det här får en persons fasta att brytas om man får utlösning. Däremot, det som de nämner i Hanbali-lagskolan, att om man bara får det här som kallas för försats, medhi. Medhi, det är det som en person kan få om man tänker på saker och ting som har med sex eller liknande att göra. Så kan man få det som kallas för försats. Det är inte samma sak som att få en hel utlösning, utan det är liten vätska som kommer ut i en sån här situation. Det här säger Hanbali-lagskolan att det är någonting som bryter fastan. Bara att man skulle få det genom att man skulle till exempel pussa sin fru eller liknande, så är det här någonting som bryter en persons fasta. Och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah och Ibn Uthaymeen nämner att det här inte är korrekt. Och det finns inget bevis som tyder på det. Och vi har nämnt hela tiden, så vi går tillbaka till att saker och ting som bryter fastan, man kan inte säga att vad som helst bryter fastan, utan man måste gå tillbaka till klara och tydliga bevis som tyder på att någonting bryter fastan. Och det finns inget klart och tydligt bevis som tyder på att den här försatsen skulle bryta fastan. Nej. Så att om en person skulle då, alltså till exempel, ha någon sorts förspel med sin fru eller liknande, och den här försatsen skulle komma ut, så har inte hans fasta brytits. Men om en person får utlösning, så bryter det personens fasta. Taib, en av de sakerna också som Sheikh Al-Uthaymeen nämner att det bryter en persons fasta är om man upprepande gånger tittar på en tjej tills att man får utlösning. Inte bara om man tittar en gång, utan upprepade gånger tittar på en tjej. Vissa personer kan ha väldigt starka sexuella drifter, vilket leder till personen att han får utlösning väldigt lätt. Så Sheikhen säger att om en person bara får det genom att han tittar en gång på en tjej, så bryter inte det här, och han skulle få utlösning av det, så är det för det första väldigt svårt, för den personen har antagligen väldiga problem att så fort man ser en tjej så får en utlösning. Och det här är det slår väldigt svårt för en sån person. Men det är som avsiktligt, och profetsen har ju sagt i hadithen, läkel ola och alisa läkel thanie, att om du ser en kvinna en gång, att man kan göra det, men man ska inte upprepande gånger titta på henne. Så att en person som har sådana problem, så säger man inte att om han bara skulle se en tjej så att det här får, att han får utlösning, att det här bryter hans fasta. Men en person som avsiktligt upprepade gånger tittar och får utlösning av det. Det här är någonting som bryter hans fasta, säger Sheikh Ibn Uthaymeen. Han säger dock att en person som genom att han bara tänker på tjejer att han får utlösning, att det här inte bryter en persons fasta. För att, som ni säkert känner till hadithen, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: inna Allah tajawasa an ummati ma hadathat biha anfusaha ma lam yatakallam aw ma lam tatakallam aw ya'mal. Att Allah azza wa jalla har förbisett eller förlåtit det här samfundet, den här umman, för de sakerna som sker inom deras själar, eller det som de tänker efter på, eller det som är inom dem, så länge de inte talar eller handlar. Så länge vissa personer kanske bara genom att tänka kan få utlösning då, det här är inte någonting som bryter en persons fasta. Och samma sak självklart, en person som sover och får en våt dröm, det här bryter inte heller persons fasta. Om man lägger sig och sover efter fajr, och eller man tar sig en tupplur och man skulle vakna upp och få ha en våt dröm, så är det här inte någonting som bryter personens fasta. Sheikhen nämner en annan sak. Om en person skulle tala med sin fru, man har telefonsamtal, man bor på andra sidan jorden eller någonting, man har telefonsamtal och man pratar om olika saker, och man i det här tillfället skulle få en utlösning, bryter det fastan eller inte? Sheikh Ibn Uthaymeen säger att det gäller samma sak som att man tittar. Att om man gör det avsiktligt, pratar om saker och ting som får en person att få utlösning då, om man upprepar det, så är det någonting som bryter ens fasta, och annars inte. Det här är de sakerna som kan leda en person till att få utlösning på olika sätt. Och alla de sakerna är det som leder till att man får att ens fasta blir avbruten. Taib, en annan viktig sak. Det som det finns väldigt mycket meningsskiljaktigheter då mellan de lärda, och det är hijama. Hijama, copping som du säkert känner till, att man tar ut blod från en person för olika läkemedelssyften. Det här har de lärda skilt sig åt i två kända åsikter. Vissa säger att det här bryter en persons fasta, och andra säger att det här bryter inte en persons fasta. De flesta lärda säger att det här inte bryter fastan. De flesta lärda säger att det här inte bryter fastan. Bland dem, Abu Hanifa och Malik och Shafi, alla de säger att det här inte bryter en persons fasta. Medans Hanbali-lagskolan säger att det här bryter en persons fasta. Både den som gör det och den som det blir gjort på. Och vi kommer prata mer tydligt om det senare. Både den som gör hijama på en annan person och den som det blir gjort hijama på, alltså copying, det här bryter en persons fasta. Och det spelar ingen roll om det kommer mycket blod eller lite blod, så länge det kommer ut något blod. Om man sätter på de här apparaterna eller liknande och det inte kommer ut något blod, så bryter det inte fastan. Det måste komma ut blod, men så länge det bara är lite blod som kommer ut och det inte, eller mycket blod, båda det bryter fastan. Och det spelar ingen roll vad man gör med hijama heller. Om det är nacken eller om det är huvudet eller om det är ryggen eller om det är foten eller vad som helst. Vilken plats man än gör det på, och vare sig det är början av dagen eller slutet av dagen, vilken tid man gör det på dagen, så länge det är innan efter fajr och innan maghrib, så bryter det personens fasta. Enligt Hanbali-lagskolan och Sheikh Ibn Uthaymeen håller även samma åsikt. De som anser att det inte bryter fastan, de använder sig utav dels en hadith som berättar utav Ibn Abbas, och dels en hadith som berättar utav Anas ibn Malik radiyallahu anhum. I Sahih Bukhari, båda haditherna finns i Sahih Bukhari, att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde hijama då han fastade och då han gjorde hajj, när han hade ihram och då han fastade. Att det har kommit från profeten sallallahu alaihi wasallam att han har fastat och han gjorde hijama, vilket tyder på att det inte bryter fastan. De som säger att det bryter fastan använder sig utav en hadith berättad utav en sahabi som heter Shaddad ibn Aws, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: afdal al-hajim wal-muhtajim, att den personen som gör hijama bryter sin fasta, och den personen som det blir gjort hijama på bryter sin fasta. Att både den som gör hijama och den som blir gjort på bryter sin fasta. Hadithen säger vissa utav de lärda att den är svag. Men fler utav de lärda säger att den är autentisk. Och bland de stora lärda är Imam Ahmed och hans lärare Ishaq ibn Rahuya och Ali ibn al-Medini och Bukhari och ibn Taymiyyah. Flera utav de stora lärda från tidigare tider och senare tider har sagt att den här hadithen är autentisk. Och därav säger även Sheikh al-Nathamin, han anser att man ska gå efter den här hadithen för att det går före att profeten s.a.w. har sagt någonting, går före det han har gjort. För att om han har sagt någonting så tyder det på att det här är för alla och det här skulle kunna vara någonting specifikt för honom och liknande. Det som Allah och alla verkar vara den starkaste åsikten, det inte bryter en persons fasta. Eftersom de har bland annat nämnt att hadithen som tyder på att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde hijama kommer efter. Och att det här var någonting som skedde i början av islam och det här är mensukh, det här är abrogerat. Så att den korrekta åsikten, wallahu alam, är att det här inte bryter fastan att göra hijama. Om man vill vara på den säkra sidan och undvika det så kan man vara på den säkra sidan och undvika det. Men att det här, wallahu alam, inte bryter en persons fasta. Taib, om man skulle säga att den här åsikten är korrekta, vad är visdomen för att man inte får göra hijama? Varför är det att det bryter fastan? Först och främst så är det inte alltid obligatoriskt för oss att känna till visdomen i allting. Om det har kommit en hadith, om vi skulle gå efter hadithen som berättade att Shaddad ibn Aws, att profeten sallallahu alaihi wasallam sa att det här är någonting som bryter fastan, då tar man emot det och det är inte alltid det viktigaste att man ska känna till varför. Alltså varför, vad är visdomen, varför är det här någonting som bryter fastan? Att man äter, dricker och så vidare, det där kan man förstå. Men varför kommer det sig att hijama är någonting som bryter fastan? Och särskilt den personen som gör hijama. Varför ska hans fasta också brytas för? Det är inte det viktigaste för oss att känna till det här. Om det har kommit en autentisk hadith från profeten sallallahu alaihi wasallam så agerar vi enligt med den. Och man behöver inte alltid känna till visdomen bakom det. Däremot så måste vi vara övertygade om att det finns en visdom bakom det. Alla bestämmelser som finns i Koranen och Sunnan, allting som vi har blivit bordat att göra eller som vi har blivit förbjudna att hålla oss borta ifrån, finns det en visdom bakom. Det här är en viktig sak att känna till. Att Allah azawajal beslutar aldrig någonting att det ska vara obligatoriskt för oss, att det ska vara rekommenderat för oss att göra, eller att det är någonting som är förbjudet för oss att hålla oss borta ifrån, eller mekro, att det är för hatligt och så vidare, förutom att det ska finnas en visdom bakom det. Men det är inte obligatoriskt för oss att känna till allting. Därför säger man på arabiska, som flera av de lärda säger, det viktigaste när det kommer beordringar och förbud är att säga lima amarallah, vad är det Allah azawajal har beordrat oss med? Bima amarallah, vad är det Allah azawajal har beordrat oss med? Och inte lima amarallah, varför har vi blivit beordrade med det här? Det viktigaste för oss att veta att vi har blivit beordrade med det. Det viktigaste för oss att veta att vi ska be 4 rakaat i dhuhr. Det är inte viktigt för oss att veta varför det är 4 och inte 5 eller varför inte 3 och så vidare. Det viktigaste är att vi ska veta att man ska göra 7 varv i tawaf runt Kaaba. Och det är inte det viktigaste att vi ska veta varför det är 7 och inte 8 och varför det är inte 6 och så vidare. Det här är egentligen någonting som är oviktigt att veta. Och särskilt saker och ting som har med dyrkasmoment att göra. Saker och ting som har till exempel med, och sådant, som har med transaktioner att göra och så vidare. Till exempel varför det är förbjudet att ta ränta. Eller varför är det förbjudet att sälja olika sorters saker, att sälja alkohol, varför är det förbjudet att dricka alkohol och så vidare. Det här finns det klara och tydliga visdomar bakom som alla människor kan få reda på. Men när det kommer till saker och ting som har med dyrkasmoment, så är det någonting man ska akta sig för att man ska hålla på och ge sig in. Varför, vad är visdomen bakom det här, vad är visdomen bakom det här? Att man ska till exempel säga, just som vi pratar om till exempel, varför ska man fasta just i Ramadan? Eller varför ska det vara 2,5% som man ska ge till de fattiga? Eller varför ska det vara att man ska be 4 rakat där? Och varför är det 3 rakat i Maghrib? Och varför är det si och varför är det så? Att hålla hela tiden på och fråga det här kan leda till uswas från shaitan. Att man får visningar från shaitan och det här är någonting som man ska akta sig för. Att hela tiden försöka ge sig in på och veta anledningen till alla de här sakerna. Och även ska man akta sig för vissa personer som alltid anser sig veta anledningen till alla de här sakerna. Vissa personer ska tro att de känner till anledningen till det här. Och säga att anledningen till att man ska be Maghrib 3 rakat är si och så. Det har visat sig nu enligt den senaste forskningen att det är det bästa tiden att man ska bara be 3 rakat. Vissa personer ska alltid försöka hitta på anledningar till de olika sakerna. Och de säger anledningen man ska gå till höger runt Kaaba är för att elektronerna snurrar på ett visst sätt som det har kommit upp i forskning och så vidare. Det är helt onödigt. Och det här är saker man talar om, saker och ting. Varför Allah har det här bort, som vi säger och så. Utan kunskap. Så man ska akta sig för de här sakerna. Det viktigaste är att veta att Allah har bort oss med det. Så följer vi det. Och man behöver inte alltid veta varför det är på ett sånt sätt. Däremot är det vissa av de lärda som har nämnt varför de tror då att visdomen är till att den person som gör hijam, att det bryter ens fasta. Och bland dem är Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, som säger att visdomen är att det här är någonting som försvagar kroppen. Att ta ut blod ur kroppen genom koppling försvagar kroppen. Och det här blodet är någonting som man har behov av. Att försvaga kroppen under tiden man fastar är inte bra. Man har behov av det här blodet, man har behov av det här för att kunna få näring till kroppen under tiden, dagen då man inte äter och dricker. Och det här är då visdomen bakom att man att hijama bryter fastan, att det är någonting som försvagar kroppen. Och visdomen för att den personen som gör hijama på en annan person, att det bryter fastan, är att man förr i tiden när man gjorde hijama på någon, att när det började komma ut blod, att man började suga med munnen så att blodet skulle börja komma ut, och därefter började man dra ut blodet. Och att om man får in lite blod i munnen, att det här är någonting som skulle kunna komma in till halsen, att det bryter fastan. Och om man går efter det här som Sheikh al-Islam nämner, att man känner till visdomen bakom varför hijama då bröt fastan och varför profeten sallallahu alaihi wasallam sa det, så säger Sheikh al-Islamin att en person som använder sig av moderna tekniker för att göra den här koppling, den person som gör det, hans fasta bryts inte. För att man känner till visdomen bakom det här, och det är att man använder sig av munnen förr i tiden, och nu för tiden så använder sig av munnen. Så den person som gör hijama, säger Sheikh al-Islamin, på en annan person, hans fasta bryts inte. Men den person som det blir gjort hijama på, hans fasta bryts, för man blir fortfarande svag i kroppen utav att göra hijama, som blir av med blod. Nej. Och samma sak gäller, Sheikh al-Islamin säger också att donera blod, att det här är någonting som bryter en persons fasta. Att donera blod, att ta ut blod ur kroppen, det här är någonting som bryter en persons fasta. Men det var tillåtet vid ett tillfälle, som vi sa. Och det är om man ska försöka rädda någon annan persons liv som har varit med om en bilolycka eller liknande. Så är det tillåtet att göra det. Men man måste ta igen den här dagen som man har missat. Så Sheikh al-Islamin säger att donera blod. Den personen som gör det, hans fasta bryts. Den personen som hjälper honom att sätta på de här olika grejerna, droppen eller vad det är för någonting, som tar ut blod från en person, hans fasta bryts inte. Den personen som säger, de lärda som säger att man inte alls känner till visdomen bakom, som anser att hijama bryter fastan, och man säger att man inte känner till visdomen bakom det här, säger att det bryter fastan på båda två. Den person som sätter på det här droppet och den personen som det blir gjort på, båda personens fasta bryts. Sheikh al-Islamin säger också att bland de sakerna som bryter fastan är att man avsiktligt får näsblod. Att man avsiktligt gör saker och ting som man får ut näsblod utav. Eller att man skär i ådror eller liknande. Man skär upp från ådrorna så att det ramlar ut blod. För alla de här sakerna gör att blod kommer ut ur kroppen och det bryter en persons fasta utav det här, för att det försvagar kroppen. Men som sagt, vi har ju nämnt att det som verkar vara den mest korrekta åsikten, och det är de flesta lärdas åsikt, är att hijama inte bryter en persons fasta. Och därav bryter inte fastan om man donerar blod heller. Eller man skulle göra så här, någon blodöverföring av något slag. Sheikh al-Islamin säger också att man ska akta sig för att vissa personer, de går till överdrift och säger att allting som får blod att komma ut på något sätt bryter fastan. En person till exempel som använder sig av siwak i munnen, alltså använder sig av den här pinnen i munnen, och att det helt plötsligt han får ett litet sår, så är det vissa personer som säger att det här bryter fastan. Alltså att det här är att gå till överdrift. Och samma sak om en person till exempel pillar på ett litet sår, att han har sårskorpa eller någonting, han pillar på det så det kommer ut blod, så vissa säger att det här bryter fastan. Jag säger att det här är överdrifter och det stämmer inte. Så att varje sak som får en person att blöda bryter inte en persons fasta. Men om man är på åsikten att som sagt att hijama inte bryter fastan, så kallas det, kan man vara övertygad om att även det här inte bryter fastan. Så det här var sammanfattat om sakerna, och nästa lektion kommer vi prata mer om villkoren när det räknas som en person bryter fastan, skillnaden mellan om man gör det avsiktligt och inte avsiktligt, och vi kommer även prata om samlag och vad som händer om en person gör det under Ramadan. att det inte är som resten att man bryter fastan, att man bara behöver ta igen fastan, utan man måste göra något som kallas för kafara, soning, och att man måste antingen fasta 2 månader sträck eller att man måste mata 60 fattiga och så vidare. Det här kommer jag prata om nästa lektion, bidna la ta'ala.